Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då säger vi hej och välkomna allihopa, alla våra kära lyssnare, till ännu ett avsnitt av podden. Här sitter vi, jag och Nick Alinia.
Mm-hmm.
I regnet och rusket. Mm. November rain som Guns N' Roses sjöng.
Det var en snygg referens av dig.
Eller hur? Det är en väldigt bra låt. Jag var ett stort Guns N' Roses-fan en gång i tiden. Jag är väl det delvis fortfarande, men inte liksom på samma sätt. För de är ju liksom inte så aktuella längre.
Men... Jag såg dem i somras. Du såg det, va?
Ja, det gjorde du, ja, precis. Men jag känner väl att det där med musikpreferenser går ju lite grann upp och ner. Ja, man får ju sina perioder på något vis. Mm. Men ja, nej, men först så vill vi väl tacka er alla som har bidragit förra veckan. Vi uppskattar det väldigt mycket och vill gärna att ni fortsätter att bidra på vår Swish som är 0700420297.
Mm.
Eller hur?
Okay.
Mm, sen så har vi fått ett lyssnarbrev som jag tänkte läsa upp. För det var ett lite annorlunda lyssnarbrev. Eller vad ska jag säga? Men det var ett brev som kommer från den sortens lyssnare som inte så ofta hör av sig. Eller man kan säga så här. Det är en grupp människor som väldigt sällan är synliga i den offentliga debatten. Och just därför tycker jag det är så intressant. Och det går så här. Det är ett rent nöje att lyssna på dig och Nick. Jag håller med er så mycket i era åsikter om RFSL och HBTQI-flummet. Och det gör jag även fast jag själv är trans. Jag har, citat, bytt kön, citat, från kvinna till man. Jag lägger citat bytt kön inom citationstecken eftersom man egentligen inte kan byta kön. Man kan bara förändra sitt utseende med diverse åtgärder. Skulle aldrig själv ställa mig bakom transideologin eller gå någon pride-parad. Och sen så skriver den här personen då: om ni behöver en gäst någon gång som är trans men ändå spyr på transrörelsen så vet du var du hittar mig. Och när jag svarade då, det här var alltså DM på Facebook, och så skrev han så här: tack, så kul att du skrev tillbaka. För jag skrev att han är väl, eller han, förlåt, jag själv blev tveksam här plötsligt. Jag skrev att han är välkommen, och då skrev han så här: det finns många trådar och ämnen att dra i, dels från min egen upplevelse av att byta kön och komplexiteten i det, men även synen på just HBTQI och så inom parentes ABCDF-rättigheter. Det påstås ju att vi saknar sådana, och sen en emoji med en man med en hand framför ansiktet, det vill säga en sån här, ja, suck-emoji. Jag har svårt för offermentaliteten, och jag har svårt för vänsterfolk som gör sig till någon form av talespersoner för alla HBTQ-personer. Vänstern använder oss gärna som slagträn mot i synnerhet SD och KD, men drar sig inte för att alliera sig med Hamas-Palestina. Ridå. Och här stoppar vi och säger tack så hemskt mycket, kära du som skrev det här fina mejlet till oss, eller de här fina meddelandena till oss. Och nej, men vi kan väl se framöver om han kan få vara gäst hos oss i podden. Vad säger du?
Ja, det vore väl intressant. Det här har alltså varit en... Det är en kvinna som har försökt göra sig till man då.
Det är en kvinna som har gjort en transition och lever nu som man.
Precis. Så jag måste säga att det är ändå väldigt trovärdigt gjort, om man får säga så.
Hur då menar du?
Alltså det ser ju verkligen ut som en man. Nu. Det var en komplimang till personen då.
Ja, ja, absolut. Det är fint och välgjort och så. Jag tycker också den här transitionen från kvinnor till män ser man inte lika ofta. Därför att de transpersonerna är liksom inte lika högljudda på något sätt.
Men är det därför eller är det ovanligare? Jag tror att det är mycket ovanligare också. Är det inte det?
Jag tror att det kan vara så, ja. Jag tror att det är mer vanligt med män som vill bli kvinnor. Även av kanske andra skäl än att de enbart har en transsexualitet, upplever jag det som. Därför att förut så, alltså innan man började operera, så var det ju något som hette transvestiter, att man klädde sig i det motsatta könets kläder, och då var det också fler män som klädde sig i kvinnokläder än vad kvinnor klädde sig i manskläder. Men jag tror att det i viss mån beror på att det är inte alls stigmatiserat för kvinnor att klä sig i kostym och slips och skjorta och lite mer manliga kläder. Alltså kvinnor går ju klädda helt normalt i manskläder, medan för en man att klä sig i klänning är ju en mycket större, ett mycket större statement. Alltså det är ju inte laddat för kvinnor att klä sig i herrkläder. Det finns ju, alltså vi kvinnor klär oss i princip i herrkläder i normaltillstånd. Mm. Och det är inte alls lika känsligt heller. En kvinna kan ha kort hår och klä sig, alltså hon kanske många gånger då lesbiska kvinnor som kanske vill se mer maskulina ut. Men även en heterosexuell kvinna kan gilla den. Ja, väst, kanske kostym, alltså mera så här jeans och bara en vanlig t-shirt och ha väldigt så här icke-feminina kläder.
Och hatt och käpp och sådär.
Ja, men hatt och käpp och rock.
Men är det vanligare bland sådana som har gått från kvinna till man då,
så att säga?
Är det vanligare att de har mer sund inställning till verkligheten, som ju den här personen verkar ha?
Det kan jag tyvärr inte svara på, eller jag kan inte svara på det överhuvudtaget. Men jag tänker också så här, det är egentligen, om man nu tänker på kirurgin, så tror jag att det är mycket enklare egentligen att bli kvinna för en man. För att det är mycket lättare att liksom kapa något än att egentligen sy fast något.
Vi ska ju dock, precis som den som mejlade sa, eller som skrev till dig, det går ju inte att bli kvinna eller bli man, det är vi väl överens om.
Nej, det gör det ju inte. Men
du menar att återigen, försöka alltså, att ändra attributen är lättare?
Nej, men alltså man blir ju inte det biologiska könet man önskar, för man förblir ju sitt eget biologiska kön som man är född med. Men sen kan man ju då välja att leva som det könet man prefererar. Det var en ganska lustig sån här meme, kan man säga, där det var så här: sätt 100 kvinnor och 10 män på en öde ö, så har du efter 100 år så har du ett samhälle med liksom flickor och pojkar och kvinnor och män. Och sätt 100 transkvinnor och 10 män på en ö, och efter 100 år så har du 110 skelett, manskelett. Och det är ju liksom precis så det är. Du kan ju inte få, du kan ju inte reproducera mänskligheten med hjälp av transkvinnor och vanliga män, för det blir ju inga barn då.
Däremot så går det ju att göra en del ingrepp och sånt som ju kan ändra hur man ser ut, men inte ändra verkligheten.
Absolut, men jag tänker så här att det är ju ett önskemål. Jag tänker så här, för de personerna som verkligen har det här genuint, som jag gissar att den här personen som skrev till oss har, då blir det liksom inte heller något slags politiskt statement. Jag tänker att den här liksom politiska, ideologiska kampen som vissa transpersoner för, och som gör det hela till någon slags utåt. Ja, alltså att man liksom agerar på ett sätt och gör det hela till de här politiska utspelen som ska vara väldigt vänsterorienterade. Alltså alla människor är ju kanske inte så intresserade av det. Och jag har ju fått andra brev från både homo-, bisexuella och transpersoner som tar avstånd från den här väldigt sektliknande mentaliteten som lätt uppstår i de här HBTQ-kretsarna och Pride-kretsarna och RFSL-kretsarna. Och det var ju därför det blev sånt ramaskri när det här kritiska programmet om könsbytar liksom agendan gick på SVT, för då började alla de här vänstermänniskorna skrika i högan sky, för det var ju ett program som var kritiskt, och det var framförallt kritiskt gentemot att man gick ner i åldrarna så pass mycket med den här ideologin, och att man tyckte det var okej att även väldigt unga personer, redan barn på något sätt, skulle stimuleras i att vilja byta kön rent medicinskt. Och det tycker jag är fullständigt förkastligt. Att vuxna människor gör vad de vill med sin kropp, fine. Men att hålla på och påverka ungdomar och kanske tonåringar som ändå befinner sig i en väldigt så här sökande del av sitt liv med det här galenskapen. Att de på något sätt ska bli mer hela människor om de opererar sitt biologiska kön. Och att det ska liksom vara en trend. Det var ju det här SVT-programmet gick ut på, att man liksom analyserade det här lite mer kritiskt. Första gången egentligen, för att oftast så har man ju varit enbart så här, ja, självklart, och det är allas rättighet, och det här är jättebra för alla, och det är inkluderande, och det är mångfald, och bla bla bla. Liksom hela det där värdegrundsbullshittet som man alltid kör utan att egentligen titta på eventuella framtida konsekvenser och hur det här liksom, hur det faktiskt blir för en individ om man bortser från alla konstiga liksom trender och sånt. Så att jag tror att det finns en hel del människor som inte alls känner sig särskilt hemma i den där galenskapen som blir så där utåt agerande, och där man liksom ska tvinga alla att anpassa sig efter liksom en viss agenda. Och det är också därför jag tycker det är intressant att de faktiskt kan lyftas mer och få komma till tals mer.
Och det är ju väldigt många, tror jag, inom som är till exempel homosexuella, bisexuella och så vidare, som inte bryr sig överhuvudtaget om Pride som rörelse eller tycker att den är något positivt eller så. Vilket man också märker om man är i, om man någon gång, nu har jag varit på en så kallad, ja, man skulle väl kunna kalla det för bögfest vid ett tillfälle. Nej, men
det är
en fest där det var väldigt mycket homosexuella, och de var så här, de var så Pride, vad är det typ? Alltså, de visste ju vad det var, men de hade ju absolut ingen relation till det eller tyckte att det var något som representerade dem, och de var så här, nej, men alltså, vi skiter i sånt här, vi vill bara ha kul typ. Och jag tror att det finns ganska många sådana, men som inte syns, för att allt som syns är ju det, den politiska aspekten av det, och det är lätt att glömma att det finns ju de som bara har, ja, de har den läggningen och de skiter i politik, men det har ju blivit super politiskt för att ett visst etablissemang har gjort det så.
Ja, och men framförallt så tycker jag att det här med att fortfarande, så länge man ändå höll sig till den vuxna delen av befolkningen, så kunde man ju liksom på något vis så här, ja, okej, ni får hålla på. Men den här aggressiva marknadsföringen gentemot barn tycker jag är det som är mest störande, och som också gör att man blir liksom, ja, nej, men det är det som gör att det hela blir så skevt. Och Aida Reva är ju en person som har lyft mycket av det här på sin YouTube-kanal. Och nu har de tydligen börjat skicka mejl från skolor till föräldrar om Drag Queen Story Hour. Och då menar de på att nu är de inte bara på biblioteket på helgerna längre, utan även på skolorna. Och då har hon skapat en mall som man kan använda om man får det här mejlet från skolorna. De liksom förvarnar om detta event, och att de då skickar ut det kan ju vara också ett sätt att de faktiskt känner lite grann att det här, ja, alltså de känner kanske så här, alltså grejen är så här, om hade det varit det här, skolor skickar ju inte ut mejl om så här allt de håller på med i sin undervisning, utan det ingår ju på något vis här i läroplanen, men de känner ju på något vis att de kanske vill ha ryggen fri och därför håller på varnar eller förbereder eller försöker skapa en acceptans kring det här. Och det här har ju också blivit, hon har också startat en namninsamling, att hon har, eller hon ska det, därför att det har ju kommit ut en bok till 3-6-åringar som heter så här, hur man blir en drag queen, en guide. Då kan jag undra så här, varför ska en 3-åring så här få en guide till hur man blir en drag queen? Då kan jag undra i mitt stilla sinne. Såg du den där? Såg du den där sjuka boken? Mm. Och då var ju lite grann, för jag gick in på hemsidan hos den här författaren som hade skrivit den, och då var det så här, nej men den här boken kan man dock föräldrar ha för att på något sätt, och då tänker jag lite grann så här, jaha, så föräldrarna ska ha den här boken för att de ska få en guide i hur deras barn kan bli en drag queen? Eller vad är liksom syftet? Vad är tanken? Mm. Vad tänker du?
Den författaren behöver man ställa lite frågor till, tror jag.
Alltså jag tänker så här, kan inte de bara liksom fokusera på sig själva? Den här ivern att hela tiden dra in de allra minsta barnen, det blir ju för mig jävligt suspekt. Alltså jag kan inte komma ifrån det.
Nej.
Att det är något fel. Och då tänker jag så här, vad är nästa steg? Då ska jag nästa bok så här, så blir du en strippa, så blir du en hora, så blir du en, vad vet jag, bankkrånare. Alltså jag vet inte riktigt, jag säger inte att strippa och hora är samma sak som bankkrånare, men jag tänker så här, det finns ju aktiviteter som är barnförbjudna av en anledning, därför att barn, väldigt små barn, varken förstår eller ska förstå, har ingenting med vuxen sexualitet eller vissa andra vuxna. Ja, vadå, så blir du en partyknarkare? Eller liksom, alltså det finns ju allt möjligt som man då som barn ska förskonas från. Därför finns det åldersgränser, därför finns det liksom, ja, olika gränssättningar. Ja, det är inte så konstigt. Men just det här, att man ska byta kön eller att man ska klä ut sig i liksom, de här dragkläderna. För saken är också så här, att vara drag queen, det är ju en väldigt tydlig sexuell praktik, kan man säga. Det är ju en det har ju väldigt mycket med sexualitet att göra, och det kan man inte komma ifrån.
Nej, men enligt vissa enligt vissa i vänster, så om man ser sexualitet i det, så är det en själv det är fel på.
Men de ser ju det själva. De ser ju, de normala drag queensen, de ser ju själva så här, det här har ingenting med barn att göra. Det här är våra liksom, det är en sex
fetisch typ.
Det är en fetisch, det är en sexgrej. Det är liksom också för att det drivs liksom på något sätt av män, för att män har ju då också starkare sexuella utspel rent generellt, och det blir ju också ett sätt att då uttrycka den här sexuella läggningen. Det är ju en slags sexuell läggning, kan man ju säga.
Men hur uppenbart är det för dig, om det är det överhuvudtaget, att det finns tydliga krafter som försöker normalisera pedofili?
Jag tycker att det finns tydliga krafter kring det, därför att pedofiler har en väldigt stark önskan om att deras liksom sjuka sexualitet ska normaliseras och att det ska bli mindre stigmatiserad. Och barn, det är liksom någon slags utraderande av sunda gränser, liksom ett gränssättande som ska gå mellan vuxna och barn, och där man inte ska hålla på peta och kladda och hålla på. Och det finns ju sjuka agendor som WHO till exempel, som för övrigt kan jag säga, från och med nästa år så kan ju WHO komma att också bestämma över hela vår medicinska politik egentligen, alltså över hela vår hälso hur förhåller oss i hälsofrågor. Då ska WHO bli som någon slags världsregering i det, och kan liksom beordra länder, och så skriver man på det här fördraget som WHO har föreslagit, och ska länder kunna liksom införa lockdowns till exempel, och ställa krav på injicering och vad det nu blir för någonting. Men WHO har också haft den här skeva barnsexualitetsagendan. Så att man kan säga att den utgår väl kanske från ett globalistiskt perspektiv, en önskan, och att man ska liksom Jag menar att barnen på något sätt, de är inte lika skyddade som de har varit förut. Och där vi per automatik har tyckt att liksom det självklart har barn ingenting med vuxens sexualitet att göra, så ruckar man liksom på det här lite grann, nästan som i smyg. Att så här, och den här typen av trans liksom, vurm är ju en del av det.
Men om WHO spårar ur för mycket så kan vi ju alltid rösta bort dem. Nej, bara skoja.
Precis. Nej, men det är som FN, va? De här vidriga liksom, globalistorganen har ju för länge sedan förverkat sin rätt. Och sen början av november så sitter ju faktiskt Iran, ditt gamla hemland, Iran som är en diktatur.
Mm. Ja, det var
du gillar ju att snacka om vi och dem.
Back in the good days.
Innan du var född. Ja, men du har ju rötterna där, men det spelar ingen roll. Men Iran som är den, liksom, en av de värsta diktaturerna där man verkligen respekterar kvinnors eller sexuella minoriteters rättigheter, ska sitta som ordförande i FN. Det är ju ett jävla skämt. Det är ju sätta liksom bocken till trädgårdsmästare eller vad det är man kallar det. Alltså, för mig har ju det totalt spårat. Och WHO sitter också under den här Tedros som också verkar vara en, alltså det är ju det är korrupta organisationer som missbrukar sin makt. Och en gång i tiden kanske det fanns en anledning att ha dem och världen såg annorlunda ut. Men idag så har de ju helt liksom tappat sitt syfte och bara är till för att kuva medlemsländer också suga ut dem på pengar. Det ska man ju klart för sig. Men Sverige är alltid som en efterbliven kusin från landet. Så här, vem är det som ger mest pengar av alla till olika liksom, diktaturer och uländer och allt möjligt? Där pengarna bara liksom rinner ut i fickorna på diktatorer och liksom, terrorister och jag vet inte vad.
Men tror du att såna här draggrejer för barn och så här, blir du en drag queen och ja, men den här typen av sexuella undertoner i barnsammanhang? Vilket håll tror du det pushar? Ja, jag vet att jag inte ställer så öppna frågor här, men vilket håll tror du att det pushar normaliserandet av pedofili?
Nej, men det är klart att det pushar normaliserandet av pedofili i pedofilins riktning eller till pedofilins fördel. Jag tycker att man överhuvudtaget ens liksom tar en pedofils parti är för mig helt bizarrt. Och det för faktiskt mig till sånt som jag tycker är rätt och fel. Sverige så här, ja, men å ena sidan och andra sidan, och där börjar ju liksom, eller börja, men ett sånt här tydligt exempel är så här Dan Eliasson som sitter i en soffa och en tjej har blivit mördad av en utlänning på ett sånt där HVB-hem eller vad det nu var. Och då har hon blivit mördad på det vidrigaste sättet om någon sån här asylsökande afrikan. Och då sitter liksom Dan Eliasson och är så här, ja, men vilka trauman har den grabben varit med om och vad har han gått igenom liksom? Och det är det här hela tiden. Och för mig så, jag tycker att det är en sjuklig besatthet av att hela tiden försöka nyansera allting i en absurdum. Du brukar ju vara ganska kompromisslös och tycka så här, nej, det här är svart eller vitt. Jag tycker vi behöver mer svart eller vitt faktiskt. Det finns ingen förståelse för mig. Om en tjej går på gatan och blir överfallen bakifrån och sen nedslagen och våldtagen, det finns ingen svartvitt i det. För mig är det så här, hon är offret och han är förövaren. Det finns ingen svartvitt, det finns inte för mig någon så här, jag vill inte försöka förstå vad han har gått igenom. För mig är han en jävla förövare som ska låsas in och nyckeln ska kastas bort.
Mm. Nu var det ju ett tag sedan du gick gymnasiet.
Full.
Men,
Arnstad menar du? Nej. Ja.
Nej, sen du gick gymnasiet. Och det, men jag gjorde det ju för, också för ett tag sedan. Men
det
inte,
var också
inte
ett tag sedan för dig. Ja.
Och, men jag minns ju att, jag vet inte om det var så på din tid, men när jag gick så var det ju ett kriterie för MVG var att vara nyanserad. Eller för A då, jag var första kunden som hade A, B, C och så vidare. Det var att vara nyanserad, oavsett vilken fråga det var. Det var så här, eleven kan argumentera på ett nyanserat sätt för båda, för två synvinklar och så vidare. Få perspektiv och så vidare. Mm. Det var liksom det som var hela grejen. Så alla de här duktiga A-eleverna som jag hade väldigt många av dem i min klass och på min skola. Så de satt ju och så här, det kunde handla om stening av kvinnor. Och så var man så här, ja men å ena sidan så är ja, å andra sidan så måste vi också, alltså vad fan, så där ska ni leva hela livet så? Och det är ju så väldigt många lever livet numera. Det är ju ingen som säger.
Jo, men då har vi ju så här, då är det så här, det som sker idag måste vi hela tiden hålla på och nyansera. Man kan inte ta parti för någonting, för då är det fel, och då är det liksom, då är man så här, ja men du är så vinklad och du är så vriden och du är bla bla bla. Och det är samma sak där med pedofilin, men jag ska säga så här, historiskt sett så känns det ju inte som att det är så svårt att ta ställning. Om vi använder Nazityskland som är ett sånt här klassiskt liksom exempel som man har använt jämt, då är det väldigt sällan som man i en sån här kulturdebatt är så här, nej men man måste ju ändå ha förståelse för Hitler, för det här med gaskamrarna var ju så här, men vissa judar kanske var dåliga så att de kanske förtjänade att bli gasade liksom. Jag menar så här, är det den argumentationen är ju inte okej. Det är ju ingen som talar på det sättet, utan de flesta är rätt överens om att det var rätt. Man fick slut på andra världskriget, nazisterna fick stryk, och helt rätt. Och det är liksom, det är väldigt svart eller vitt. Man tar ställning mot Nazityskland. Det är ingen som ombeds att nyansera Nazityskland och liksom hitta sympatier för Hitler. Jo, som det är naturligtvis, men generellt är det inte så. Men nu så är det liksom så här, men man kan inte vara så onyanserad, man måste ta ställning, man kan inte ta ställning så här, båda sidorna är lika så här, man är lika barn och allt våld är fel, och bara så här, nej, allt våld är inte fel. Om någon vill komma och mörda mig och jag lyckas döda den personen, det våldet är i mina ögon inte fel, det våldet är berättigat, punkt slut. Det finns liksom inte den där typen av, liksom, hur kan man kräva den typen av nyansering? Och likadant är det då med pedofilin. Då är det så här, nej men så här, kanske. Och det är det som de här pedofilerna själva är så jävla skickliga på. Att vara så här, nej men barn kanske inte tycker om det här. Och vi vill inget illa och det är mysigt och bla bla bla. Och, nej, men och så människor köper detta. För mig är det 100% svart eller vitt. För mig är det så här, pedofili är fel.
Men intressant att du sa det där med Nazityskland. För är inte det enda som man inte får
nyansera
kring?
Ja, nej, det finns även andra.
Alltså, skulle en elev på gymnasiet hålla ett föredrag eller skriva en uppsats på ett nyanserat sätt om
Nazityskland,
säger vi, då hade det gått åt helvete.
Ja, men det finns andra sådana perspektiv. Det finns andra sådana företeelser, till exempel slaveriet.
Ja, okej. Okay. Ja, men det också då. Men allt som har med nazism och rasism och
men även i viss mån vissa kvinnoförtryck, kan man väl säga. Det även där.
Okay. Ja, men alla PK-grejer då?
Alla PK-grejer, det får man inte ifrågasätta. Till exempel får man inte hålla på att ifrågasätta idag klimatet.
Nej.
Det ska man inte nyansera. Man ska aldrig nyansera klimatfrågan överhuvudtaget, eller genus.
Men jag tror
delen.
Ändå att, alltså, hade någon elev skrivit en uppsats om klimatet och liksom gått in i en roll, säger vi, och skrivit det på ett tagit upp två perspektiv på det, då hade det ju inte blivit något liksom kaos och drev och så. Men hade en elev, även om den hade inte tyckt så, men bara gjort det för uppsatsens skull, skrivit nyanserat om Hitler till exempel, då hade det ju blivit,
det hade tagit hus i helvete,
kaos. Den skolan hade ju fått mediedrev och
men då hade det varit så här, lilla Kalle skrev så här att det var synd om Hitler för att han liksom så här. Ja,
nej,
man
men
måste ju förstå.
Men om man hade sagt så här,
argumenterat
att hans uppväxt var så här och han såg det så här och han menade, eller vad som helst, så som man ska skriva för MVG. Jag tror att hade man gjort det om just den grejen, eller slaveriet kanske också, då hade det ju...
Men jag råkar också veta att det finns ju folk som har försökt skriva nyanserat om islam, där de har då inte bara så här gulligullat med islam, just på gymnasienivå, och då inte fått godkänt därför att de har haft kritisk uppfattning om fredens religion. Och det idag alltså. Och det tycker jag är ytterligare en sån sak som man, ja, men i vänsterkretsar då kan man aldrig liksom hålla på och klaga på varken massinvandring eller liksom islamisering eller någonting sånt som här i västvärlden är negativt i de frågorna.
Alltså religionsundervisningen på gymnasiet var helt absurd just när det kom till islam. För att vi hade en religionslärare som var homosexuell och vänster. Han
Queers for Palestine.
Han likade Vänsterpartiet och sånt på Facebook. Och han pratade om, ja men du vet, de pratade om kristendomen precis som vanligt. Och sen när vi kom till islam så var hela liksom, hela grundpremissen var...
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Det är inte som ni tror. Det är terrorism har inget med islam att göra. Jihad betyder inre kamp.
Allahu Akbar.
Allt var liksom, hela utgångspunkten var att få islam att verka fredligt och fan. Att det har ingenting att göra med allt skit som media rapporterar, för det är bara medias bild som är fel. Jaha. Och så vidare. Och jag tog en gång med ett exemplar av Koranen, och det här var på den tiden när jag hade inte längre orkade debattera i skolan. Jag gjorde det mycket första året, men jag orkade inte sen. Men jag tog med Koranen och jag sa att jag skulle bara vilja läsa upp en rad här från ingenstans, typ så här, på en lektion om islam. Och så läste jag upp den, när i möten dem som är otrogna, halshuggen dem till si, anställt ett blodbad bland dem, slån dem då i bojor, tror jag att den går. Och då var det ju såklart den här, och jag vill tillägga, homosexuella vänsterläraren, det vill säga någon som i de flesta islamiska länder skulle bli avrättad för sin läggning. Han säger att, och vi hade ju, jag gick ju i skolan på engelska, eller gymnasiet på engelska. Han sa att, well, I think it's a bit more complicated than that, Nick. Och så, du vet, drar iväg om att det handlar om att det är feltolkat. Och jag sa, jag behöver inte ens argumentera. Jag ville bara läsa upp den här så att klassen hör det. Jag är klar.
Vad är det som är complicated i det när det står svart på vitt i deras liksom gröna bok? Mm. Men så att jag tycker, med det sagt så tycker jag att det här med att allting ska nyanseras så in i helvete, jag tycker det är helt fel. Jag tycker det ska nyanseras mindre, och jag tror svensken i synnerhet som nation skulle tjäna mycket mer på att vara mindre nyanserade, för den här nyanseringen gör ju att man till slut blir helt sönderkuckad och liksom blir dessutom rövknullad av allt och alla hit och dit, och efteråt kommer det så här, vi såg det inte komma, vi har varit naiva. Och var så här, var inte naiv, våga ta ställning. Men jag tycker också att det är fegt. Det är fegt att inte ta ställning. Det är fegt att hela tiden å ena sidan och andra sidan. Det var därför jag hade så mycket framgång som sexrådgivare på 80- och 90-talet. Mest 90-talet var det väl. Där jag faktiskt tog ställning för vissa saker och sa så här, nej, jag tycker det här är fel. Och det ondgjorde sig en del såna här terapeuter och sexrådgivare över så här, det kan man inte säga så här, du får inte säga att någonting är rätt eller fel, därför att du måste så här lämna så här utrymme till olika tolkningar och så här känslor. Och jag bara kände så här, fuck that, det ska inte alls göras, utan frågar du mig vad jag tycker, så är det så här, nej men så här, ska jag stjäla min kompis liksom, så här, plånbok ur hennes kappa? Så här? Nej, det ska du inte. Det är helt åt helvete fel. Alltså, det finns ju väldigt många ganska så här, enkla saker som man kan säga på en gång. Så här. Nej, men det här är åt helvete. Lägg av med
alltså,
det här.
Det finns ju frågor där det går att vara nyanserad. Alltså, om det finns två perspektiv där båda har bra argument, eller det finns bra och dåliga argument på båda sidorna, då är det klart att man kan vad nyanserad. Jag är ju till exempel, skulle jag säga, försöker se ganska objektivt och nyanserat på den konflikten som pågår nu. Du håller ju inte helt med mig där.
Du menar Israel och Hamas?
Ja, exakt. Ja. Jag i och med att jag inte är så har en naturlig sida i det, så är jag så här, okej, men det här ser de och det här ser de, och okej, det här kan ju stämma å ena sidan och det där kan väl stämma å andra sidan. Och jag har sett fel som jag tycker båda har gjort och så vidare. Men vissa saker är ju inte går ju inte att vara nyanserad kring. Till exempel att aktivt döda civila eller aktivt...
Men ta kidnappa civila till exempel.
Ja, den här typen av saker. Och det går ju inte
eller att... Eller använda dem som mänskliga sköldar. Eller,
ja, så att den typen av saker måste man ju ändå... Alltså som vuxen person måste man ju ändå ha klart för sig vad man tycker är rätt och fel och ha vissa principer som man inte ruckar på. Sen att det finns... Ja, att konflikter kan vara komplicerade eller att frågor kan vara komplicerade, det är en annan sak. Men det finns ju vissa saker som är jättetydliga.
Men Israel handlar ju inte så mycket om, det handlar ju inte om territorier eller det handlar inte om geografi egentligen. Det handlar om att de hatar judar, punkt slut.
Ja, alltså jag menar inte att gå in på den här frågan
nej,
specifikt.
Nej, vi ska inte göra det.
Det var ett exempel då på
men just i Sverige... Men jag ska bara säga det så här, just i Sverige eftersom det hela tiden är så här, man måste hela tiden nyansera, så känner jag bara så här, där känner jag personligen så här, fuck that. Jag tar 100% parti för det judiska folket och Israel, bara så jag vill bara ha det upp på bordet här och jag kommer inte gå in i liksom något så här liksom, vad ska man säga, relativiserande. Och med det sagt också vill jag faktiskt ta upp de här kändisarna som helt okritiskt har gått in och tagit parti då mot Israel och skrivit på det här kändisuppropet. Och jag är inte på långa vägar färdig med dem. Jag har hånat dem och jag kommer fortsätta med det. Kommer inte glömma, kommer inte förlåta det, för att jag stör mig på deras korkade naivitet som också har gjort att alltså så här är det. Man kan avfärda dem, man kan tycka så här, men Pernilla Wahlgren, det är väl ingen som tar henne på allvar. Men tyvärr så är det så, det finns massor med människor som tar de här idioterna på allvar och som lyssnar på vad de har att säga. Och jag vet till exempel Bianca Ingrosso gick och blev i princip köpt av Annie Lööf och Centern. Och så sitter en massa unga brudar som lyssnar på henne där hon influerar. Och sen när det är val, då går de och röstar på Centern och lägger sina röster på Annie Lööf. För Bianca gör det och Bianca är underbar. De köper hennes smink och de köper hennes politiska åsikter.
Och röstar på fler överfallsvåldtäkter.
Och röstar på att det ska bli ett helvete i Sverige med mer mångkultur och mer skit. Och likadant sitter det så här, Hanna Widell och Amanda Schulman i knät på Magdalena Andersson inför valet och är liksom så här köpta av sossarna. Så här lyxsossar.
Fan vad vidriga de där är. Alltså.
Men så jävla vidriga.
Jag tror att jag skulle klara av att vara gift med Amanda Schulman i typ två och en halv dag innan jag...
Ja, men hur kan man så tycka? Hur kan man, och då tänker jag så här, de här uppropen, man ska inte underskatta dem. Det är därför jag är på. Därför att jag tycker så här, de här uppropen... Alltså hade det varit ett nyanserat upprop där de hade krävt så här, eldupphör, det ska bli fred i världen, de kidnappade barnen måste tillbaka, ni får inte döda ungdomar på en musikfestival, ni har begått vidriga övergrepp, men vi vill också skydda de civila i Gaza som Hamas har tagit som mänskliga sköldar. Alltså jag skulle ha mycket, mycket större respekt om det fanns liksom någonting genomtänkt i det, men det finns inte det. Och vad jag har hört så är det då Kakan Hermansson, den här vidriga, liksom debila faktiskt människan som har stått. Och 2013 så stöttade hon till exempel hijab-uppropet där svenska, alltså västerländska kvinnor skulle dra på sig ett huckle för att vad? För att solidarisera sig med islams förtryck av kvinnor. Jag fattar inte riktigt det där. Det var ju alla möjliga, det var så här Strandell och Veronica Palm och Gudrun Schyman. Men alla såna här offentliga utspel liksom betyder ändå någonting. Man kan inte helt liksom bara så här, nej men det spelar ingen roll, de är korkade, folk tar dem inte på allvar. Så här, jo, det finns så många korkade människor och framförallt kvinnor som tar de här människorna på allvar och som inte själva tänker och som liksom agerar impulsivt utifrån de här människornas liksom faktiskt påverkansoperationer.
Har inte de här kändisarna också vikt ner sig nu, många av dem, sagt att de inte vill bli jagade eller vad det var?
Ja, för de är rädda nu, förstår du. En sån som Pascalido till exempel, det är en av de vidrigaste människorna i offentligheten som bara liksom går för sin egen vinning på olika grejer. Och jag tycker så här, jag är egentligen emot den här cancel- och deplattformeringskulturen, för att den har ju slagit otroligt snett. Men jag kan känna någonstans här, Men det, de borde smaka sin egen medicin, de här jävla nollorna. Smaka er egen cancelkultur. Bli av med alla jävla samarbeten, betalda samarbeten. Bli utsparkade i kylan. Sitt där. Bli inte bjudna på kändisfesterna. Smaka hur det känns att bli cancellerade. Jag kan känna så här, det skulle behöva jämnas ut på något sätt. Ungefär som någon slags så här, en nollställan av liksom hela räkenverket. Och sen ska man kunna vända blad och så ska man kunna säga okej, nu skippar vi cancelkulturen för den är vidrig. Men jag skulle så gärna vilja att de här människorna drabbades av karma, för det är ju de som har bidragit till uteslutningar, till cancelkultur, till offentlig mobbing, till drev, till liksom skitsnack, till hat och liksom hån och när det har passat dem, när de har suttit tryggt och i värmen själva, så har de gärna...
Bindefält lär ju inte bjuda in dem där, eller?
Jag vet inte, det var ju typ hela hans gästlista som stod på den här jävla idiotlistan.
Men en grej som gör det så tydligt också med när den här typen av kändisupprop, när många av dem säger efteråt att ja, men vi vill inte bli jagade för det där. Eller, alltså om jag hade skrivit på någonting så hade jag ju varit så här, ja, jag kan svara på alla frågor ni vill om det här. Jag kan stå för det till döden, ska du ju kunna göra om du skriver på något. Och inte bara för att alla andra coola kändisar har gjort det.
Ja, men det är då man undrar, så här, har de läst, har de fattat, har de försökt sätta sig in i vad det är? Och exakt på samma sätt, alltså det här uppropet är helt bizarrt och sinnessjukt. Men jag tycker någonstans, det som är värre är deras politiska poserande inför val. Jag anser att de här kändisarna har aktivt bidragit till att Sverige har gått åt helvete. Det har varit otaliga intervjuer. Läckberg som hatar SD och Joel Kinnaman som så här hatar SD. De har ju haft såna otroliga driver och kampanjer på sociala medier där de har tagit avstånd från SD och istället liksom på något sätt gjort sig till affischnamn till just Centern som har blivit under Annie Lööf fullständigt sverigedestruktivt parti, och Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alltså de har aktivt och med öppna ögon, och där kan man inte längre säga så här, jag visste inte. Utan jag, alltså vad jag hörde, så en del av de här influencers, och jag kan inte säga om det verkligen är så, men vad jag har förstått, så inför val så har partierna satsat rätt mycket pengar på att faktiskt köpa deras liksom, som i princip någon slags betalt samarbete fast utan att det är officiellt. För jag menar, inte fan ska du tro att Bianca Ingrosso så här, åh, jag älskar Centerpartiet, så här, jag går ut och för att jag är så hängiven centerpartist. Hon vet väl för fan inte vad politik går ut på överhuvudtaget. Men likförbannat sitter hon där och påverkar massor av unga tjejer, kanske många gånger förstagångsväljare. Och vi ser ju på siffrorna, för nu har jag sett återigen så här statistik, om det vore val idag så är det så här, majoriteten av kvinnor skulle rösta på typ sossarna, vänstern, Centerpartiet, Miljöpartiet, medan männen skulle inte göra det. Männen skulle rösta på SD, Moderaterna typ. Och Moderaterna är också ett jävla skitparti. Men okej, men de skulle i alla fall rösta på de mer konservativa partierna, medan kvinnorna skulle ge sina röster. Alltså det var enorma skillnader.
Men du menar att vi ska avskaffa kvinnlig rösträtt? Det är det du säger.
Ja, jag kan säga så här, att jag kan ge upp min kvinnliga rösträtt i 10 år om det skulle innebära att det skulle bli ordning på Sverige. Jag ger gärna upp min rösträtt och om det skulle hjälpa det här landet, och det har jag sagt förut. Jag skiter i min rösträtt om det skulle vara så här. Om de här vidriga miljöpartisterna och sossarna inte heller skulle få rösta, så är jag beredd att ta en för laget.
Men vad tycker du om argumentet att kvinnor kan nu vara med och besluta om män ska gå ut i krig eller inte, men de själva behöver inte ta konsekvenserna på det sättet?
Alltså, jag kan generellt känna att kvinnor inte kanske ska lägga sig i så jättemycket i den där typen av militära strategiska beslut, och det har ju visat sig också över historiskt.
Jo, men ni gör ju det genom, alltså, att det är allmän rösträtt.
Men jag vet.
Förut hängde ju den ihop med att,
jo, men
man
jag vet.
Gå ut i krig.
Jag vet, och det är otroligt bekymmersamt, därför att det är ju våra söner det handlar om, och det är ju också så att den här destabiliseringen av Sverige som faktiskt de här kvinnliga rösterna har lett till. För jag anser, om man nu faktiskt hårdrar det, så är det ju på det sättet. Inte enbart, för att sossarna har importerat väldigt mycket väljare som de också har fått stöd av.
Jo, och som de mutar. Har kunnat göra för att kvinnor har röstat.
Exakt, som de har exakt.
Och opinionsbildat. Och
exakt, varit exakt.
Så och, är det inte lite obalans i att man inte behöver kriga längre men man får rösta?
Jo, så är det ju naturligtvis. Men jag ser också dynamiken mellan kvinnor och män, för att kvinnor är så pass hjärntvättade att de inte ens ser sitt eget bästa. Och jag tänker så här, varför har jag sett igenom allt det här? Men jag tänker också så här, det finns ju alltid undantag. Det finns ju alltid kvinnor som är vettiga, men de drunknar många gånger i liksom tsunamin av idioter. Och jag ser till exempel inga kändisar, men Sara Larsson till exempel, hon är en riktig sån här hjärndöd liksom, ett hjärndött popsnöre som trallar och som har en massa följare. De har ju så enormt många följare därför att små tjejer ser upp till de här idolerna, precis som de leker med Barbie-dockor och sådär. Men
alltså
liksom
inte
en Barbie-docka,
bara små tjejer, alltså det är ändå, ska vi ändå
inte bara säga. Små tjejer.
Det är ändå ganska mycket vuxna kvinnor som har henne på väggen hemma och tycker hon är cool.
Men jag ser ju de här vuxna kvinnorna. Jag följer, jag har ju sett en del kommentarsfält där vuxna kvinnor liksom ger uttryck för fullständigt hårresande liksom åsikter och känslor i frågor. Och just framförallt i just frågor om massinvandringen till exempel och islam just så. Att deras egna kvinnor liksom har de åsikterna, det är ju liksom förståeligt. Men att svenska kvinnor som ändå är uppväxta och egentligen fostrade med faktiskt jämställdhet och att kvinnor ska ha rättigheter och så, att de så liksom okritiskt ger sitt stöd till ideologier där kvinnor är liksom värda typ piss och noll. Det är för mig en... Alltså den liksom kognitiva dissonansen är för mig fullständigt så här, jag kan inte förstå den. Min hjärna kan inte processa den.
En grej som är lite positivt ändå, dock är det väl det minsta man kan begära nu när Sverige har spårat ur så mycket som det har, men när fröken Juanita Frändén på Aftonbladet la ut på Twitter sin artikel om att invandringen är en svensk framgångssaga eller modern framgångssaga. Alltså okej, okay, hon har ju lite likes, men herregud vad folk exposade henne.
Ja, alltså folk är ju, jag känner ju att det finns en underdämd, eller det finns en uppdämd skulle jag vilja säga, ilska och irritation. Och hela den här nu liksom... vad ska man säga, den ekonomiska krisen, räntehöjningar, inflation, liksom hela det här politiska liksom katastrofen som Sverige drabbat av med mass liksom med den här våldet och liksom, alltså den totala urspårningen av det här samhället, det gör ju att personer som hon som då kör liksom rena lögner. Sen visade det sig att den här rapporten som hon dessutom hade så här använt som källa, den visar ju att det var ju ren lögn. Den visar inte alls att det skulle vara någon framgång, någon ekonomisk framgång, utan tvärtom visar det ju att det liksom, är liksom ett fiasko.
Men grejen att det spelar heller ingen roll. Alltså även om de nu skulle ta fram någon rapport som visar, alltså ofta så visar de ju att det är fler antal i absoluta tal invandrare i arbete än vad det var för, ja, jag vet inte, 10 år sedan. Och det är väl klart i och med att det väljer in 150 000 per år typ. Men så det är ju, alltså rapporten är ju alltid, ja men egentligen desinformation i och med att det är, man mäter helt fel saker.
Ja.
Men även om det nu någonting nu skulle tyda på att någonting har funkat eller det är fler i arbete eller jag vet inte vad, det spelar ju ingen roll. För att bara du kollar på statsbilden så märker du ju att det har gått åt helvete.
Ja.
Eller bara du ser hur, märker i närhet hur kvinnor behöver tänka när de ska gå hem på kvällen eller alla den här typen av grejer, är ju, det visar ju i sig att samhället är på väg åt helvete. Eller om du kollar på demonstrationerna på Sergels torg, alltså Det är klart att det inte är en framgångssaga. Det har gått åt helvete. Det kommer gå ännu mer åt helvete om vi inte gör något.
Ja, men kolla på antalet kvinnor bara som har håret täckt med islamistiskt liksom, huckle på huvudet. Kolla bara på antalet sådana och jämför det med hur många sådana du såg för bara 10 år sedan eller 15 eller 20 år sedan. Bara fundera på det. Bara tänk på nu på, alltså det är så många siffror som faktiskt talar liksom mot att det här skulle vara en framgångssaga med liksom 91 miljarder i så här pengatvätt som försvinner, så här 3000 pers skriver sig på samma lägenhet. Det är så här, det är hela tiden nu är det så här home invasions. Nu var det ju en barnfamilj som bands fast i Täby trån, sen var det så här Rönninge, ett par som bands fast, det är så här kvinna mördad på Kungsholmen för att någon afghan har gått och ryckt i dörrar och råkar hitta en olåst dörr och gå in och liksom slaktar henne på värsta Hamas sätt liksom. Det är bara så här, skolorna funkar inte, polisen är infiltrerad, så här, tulltjänstemännen är liksom, vittnar om tystnadskultur, de får inte liksom ha vapen för att det kommer så här stora knarktransporter. Alltså finns det rättsväsendet infiltrerat av klanerna? Liksom, det är så här, finns det något område i Sverige som överhuvudtaget fortfarande fungerar? Knappt en Skatteverket.
Skatteverket gör ju det.
Nej, Skatteverket gör inte heller det, för det är också infiltrerat. Jag fick en historia, det här är ju liksom då så kallad anekdotisk bevisföring, men jag blev kontaktad av en person som berättade för mig att den hade blivit erbjuden av en utländsk person som har en släkting som jobbar på Skattemyndigheten och hade blivit erbjuden att få insyn i sin taxering och skulle betala pengar för att det här skulle då eventuellt kunna rättas till. Förstår du, obehagligt? Alltså det sitter alltså folk på Skattemyndigheten. Sen såg jag en biståndshandläggare som det heter som var super liksom så här, hatade alla judar, hade lagt upp på sociala medier. Vi har så här Miljöpartiets olika politiker som går ut så, alltså den här liksom det här kostiga, det här i Sverige så här, rasism, det var ju bannlyst förut. Då skulle man ge uttryck för rasism så var man en ond människa som skulle cancelleras. Men nu kan politiker ge uttryck för hur mycket rasism mot vissa grupper utan att det överhuvudtaget spelar någon roll. De kan uppmana till våld, till väpnad kamp. Stod en vänsterpartist i Göteborg på en sån här demonstration och menade på att man skulle använda svärd och hugga och hit och dit. Och du vet, det är så här, det har ju ballat ur helt. Och mitt i alltihopa då kommer nu så här, bara, då kommer så här SVT:s underbara dokumentärserie om Sveriges historia. Vad gör du med för den?
Sverige, svenskar har alltså varit afrikaner.
Ja, och inte bara afrikaner utan de har varit blåögda afrikaner.
Just, afrikaner med blåa linser.
Afrikaner med blåa linser. Man undrar var de där blåa linserna kom från.
SVTs hade de, rekvisita avdelning.
Hade de specsavers på liksom på stenålder? Alltså, you can't make this shit up. Det har ju faktiskt blivit en så här internationell grej. Jag har sett konton på X som är så här stora. Till exempel den här End Wokeness. Och även
miljontals följare.
Ja. Och typ Libs of TikTok och lite sådana där konton, tror jag. Någon sån här Wall Street, någon, du vet, den där. Alltså det finns ju flera olika så här, stora konton som följer Vogue och vänsterideologins urspårning internationellt. Och där Sverige då har det så här, vad tycker svenska folket om det här?
Sverige är ju återkommande på de kanalerna.
Radio Genoa och sådär och någonting som de vänsterblivna återigen blir så här superchockade över, såna här idioter som Martin Ågård och den här Moa Berglöf som är Reinfeldts gamla talskrivare som skriver så här, det här är konton som sprider sig högerpopulistisk propaganda, så här, medan de själva, vad sprider de själva för liksom vänstervridet bullshit? Det är så här, det är alltid så. Nu är det ju ingen som bryr sig längre, men det är ändå intressant hur de reagerar med liksom bestört när sanningen uppdagas, för då heter det att det är högerpopulism.
Det är ändå talande att Reinfeldt har haft en batikhäxa som talskrivare. Det passar ju honom ganska bra.
Ja, och den batikhäxan har då flyttat från Malmö, som ju är inte längre en svensk stad, och flyttat ut på landsbygden.
Vad konstigt, Malmö är ju jättemysigt.
Ja, jag tycker det är skitkonstigt att hon med sina barn har flyttat till en skola där utåt så här på skånska Bonnarvischan, där det inte finns varken hucklen eller liksom halalslaktade liksom får i var och varannan gathörn. Och där ska hon då sitta med sina barn i någon slags här vit svensk zon, och medan hon då ska samtidigt sitta och skriva om hur mycket hon älskar mångkultur. Alltså alla de där människorna borde tvångsförflyttas till någon slags ghetto där de borde sitta med sina barn, och deras barn borde tvingas gå i en sån här riktigt trasig pajad skola.
Hon gjorde verklighet av den här I wanna live on a farm grejen i USA.
Ja, ja. Jo, men det är så typiskt, för att ingen, Johanna Frendén, hon bor i Paris. Hon bor inte ens i Sverige.
Och då bor hon säkert i de mångkulturella områdena, eller?
Ja, hon bor ju inte i liksom Boulevard Barbès, kanske inte riktigt, eller i någon sån här ort där det liksom bränns bilar och där det skanderas, utan jag är säker på att hon bor i något så här trevligt område i Paris där hon kan sitta på sitt lokala café och sörpla sin liksom kaffekräm och äta sin croissant och liksom njuta av sina liksom Aftonbladet-pengar. Så att jag tror inte att Johanna Frendén överhuvudtaget har satt sin fot i närheten av de liksom miljöerna där invandringen inte är en framgångssaga, om man säger så.
Mm. Och med det sagt då, det blev ju ett svep det här.
Ja, det blev ett svep med det sagt. Jag vill bara avsluta med Annika Strandhäll, som jag säger så här: om man är på dåligt humör över samtiden och krig och elände och barn som dödas, då kan man gå in på Annika Strandhälls konto på X. För det, jag kunde faktiskt inte sluta skratta efter hennes citat av Orwell. Krig är inte fred, så vilket är fel.
Vad är det hon försökte citera egentligen? Hon
försökte nog citera krig är fred som sanningsministeriet, så. Men då kan man också säga så här: Orwells citat okunnighet är styrka, det kanske är det som mest karaktäriserar Annika.
Hon måste ju sätta alkoholås på mobilen på något sätt, för alltså hon är ju som en vandrande meme liksom.
Men det är humor, det är mycket mycket stor humor, och det var någon som hade skrivit att vin är vatten för Annika. Ja. Med det sagt.
Ja, med de orden. Så vi uppskattar ju ert stöd väldigt mycket. Ni får jättegärna fortsätta med det, även om det är små belopp. Men också gärna stora om ni kan och vill. Till 0700-420-297. Och fortsätt skriva till oss på sociala medier om ni vill ta upp något i podden eller så. Och även mejla på katarinaonick@gmail.com. Finns i beskrivningen då.
Och vi uppskattar som sagt alla era donationer, och vi älskade dem förra veckan, och vi kommer älska er ännu mer om ni fortsätter i samma goda anda. Mm. Ja, ha det så gott i the November rain nu då.
Hej hej.
Hej då.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Royobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.